Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Denke och Berns. Med mig Denke och min vän och kollega
Erik Berns. Härligt.
Ja, kul det här. Vi spelar ju ofta in var en för sig. Så att vi, ja, ska man säga. Det här är liksom, det känns lite trevande att vi sitter tillsammans i studion.
Det känns naturligt. Det här känns så som det, som det ska vara på något sätt. Sitta och prata och tänka högt och inte ha så mycket uppstyrt och sådär. Utan...
Ja, men vi har ju faktiskt styrt upp det lite.
Det är ordning att reda på oss egentligen.
Ja, för att idag så, vi har ju faktiskt tänkt att vi ska köra lite såhär spaning idag. Vi har valt ut varsitt topic, eller ämne, som det heter på svenska. Och så ska vi ju prata lite om det.
Tänka högt.
Våra respektive ämnen.
Ja.
Ska vi avslöja dem redan nu som en liten sån här hisspitch så att folk inte stänger av?
Ja, men det är bra. Jag vill ju prata, och jag har tänkt mycket på det här, jag vill prata om pengar. Pengar och hur det påverkar hur vi ser på klockor och på vårt samlande och lite både hur det förgiftar och förbättrar kanske, eller förgyller.
Förgiftar och förför.
Och förgyller.
Sjukt sexigt ämne. Vi har ju fått faktiskt en del lyssnarkommentarer.
Framförallt en kommentar där vi ska ta upp pensionsspar som ett huvudämne här framöver. En väl invald gäst också.
Håll utkik efter den. Pensionsspars-podden med Denke och Berns. Vi pratar både allmän tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. Det kommer bli dunder. Men idag pratar vi om pengar och klockor. Min spaning, den kommer handla lite mer om det här, liksom, det här lite egotrippade självbekräftelsebehovet som man har runt klockor. Att det, vad ska man säga, krocken som är mellan att å ena sidan vilja visa upp alla sina fina pjäser och å andra sidan inte våga visa upp sina pjäser för att man är lite orolig för att bli kanske rånad eller blir vi bestulen.
Ja.
Så. Så att man vill ju inte outa det där riktigt. Men ja, så att jag vill prata lite om dynamiken kring det.
Spännande.
Så att pengar och rån, det är vad vi ska prata om idag.
Det här är bra. Klickmonster.
Verkligen. Det var våran clickbait. Hur har veckan varit?
Bra.
Viktig punkt.
Ja, jag tycker att det har varit bra. Det har ju varit mycket att göra, för att nu är vi ju rakt inne i auktionshögtiden på året. När det är mycket auktioner, det diskuteras mycket om fina klockor på stora auktionshus.
Kommer vi prata auktionsteknik?
Teknik vore kul. Ja, det kanske det skulle vi kunna prata om mycket faktiskt framöver.
Jag skulle vilja prata lite bort som Anders också. Bara sådär...
Snuddar vi det.
Lite.
Hur har din vecka varit då? Förutom
att det är jobbigt att vara jag. Den har varit jättebra. Den är
på topp.
Ja. Märkte du vad konstig stämning det blev när vi skulle bli lite mer personliga?
Ja, det här. Vi ska dra på oss den här masken igen.
Ja.
Det är lätt.
Nej, den har varit jättebra. Jag tycker det är skönt att det börjar bli vår. Jag tycker att det är jättekul. Jag har massor med nya projekt som liksom igång. Kommer ju en ny klocktidning.
Just det.
Clockwork Magazine.
Ja, ah, vad spännande.
Som jag har dragit igång.
Ja.
Superkul.
När kommer den komma?
Första numret kommer i månadsskiftet maj-juni.
Det är nu, det är snart.
Ja.
Det är jättesnart.
Ja, det är det. Det är det. Ett riktigt höjdarnummer faktiskt.
Hur får man tag i den?
Man kommer få tag på den.
Ja.
Ingen behöver oroa sig.
Den kommer.
Utan den kommer hamna hos alla som vill. Chefredaktör är ju faktiskt Ola Jakobsen.
Fotografen.
Mycket kompetent och kul och trevlig.
Borde jag få lite snygga bilder då?
Ja, det lär det lätt bli. Så att det blir, men övrigt så är det ganska mycket som vanligt. Vi har bra skribenter, Britta Rosander, Mia Littström, Olle Jakobsen, jag själv har skrivit en del. Jag är degraderad till journalist numera.
Ah, bra.
Så att, ja. Så att ja, det är mycket så. Och så har ju vi våran podd, Denkebärs. Jättekul att så många lyssnar och kul att så många säger så mycket snälla saker om den, tycker jag.
Vad roligt.
Så här 8 avsnitt in i säsongen.
Ja. Ja, det har varit jättekul så här långt. Jag tycker vi har hittat lite olika spår att gå på också.
Ja, verkligen.
Det är lätt att falla in i samma rytm som man har gjort tidigare, men jag tycker vi har hittat lite nya vinklar.
Ska vi köra en liten minispaning först? Du var inne på det här med auktionssäsongen.
Ja, precis. Jag tycker det är kul med gammalt, som jag pratade om förut. Jag tycker om gamla klockor, och jag tycker ju om under de här auktionerna, jag ska inte säga allt är ju inte gammalt som auktioneras ut. Nu för tiden är det ganska mycket nytt också, vilket är lite lustigt tycker jag. Men om man fokuserar lite grann på det som har varit viktigast just nu under den här, det är väl april-maj här som är de stora liksom auktionsmånaderna. Och i år har det ju varit, eller är det ju 50-årsjubileum sedan Royal Oak släpptes som modell för Audemars Piguet. Och det firas eller utnyttjas, eller man säger.
Vem har inte firat det?
Exakt.
Körde du som en apetårta?
Ja, precis. Nej, det gjorde vi inte.
Ska vi göra det? Är någon som kan göra en apetårta?
En apetårta, ja. Fast jag tror själva födelsedagen var, jag kommer inte riktigt ihåg, den var i tidig april eller sen mars eller sånt där. Det var liksom riktiga födelsedagen när den släpptes. Det måste ju vara typ, det heter inte Watches som Anders då, utan det heter ju annat. 72, gissar jag. Men att det var liksom den här stora klockmässan när det släpptes. Kanske får ringa Britta och fråga. Hon borde ju varit där.
Ja.
Om någon. Då är det ju många som rider på det här APs 50-års, eller Royal Oaks 50-års kalas. Och jag tror att när man tittar på de stora auktionshusen, om man pratar om Sotheby's och Philips och Christie's och kanske till och med Antiquorum auktionerna, så summerar man ihop det, då tror jag att kanske 10, kanske upp mot 15% av alla klockorna, det är Royal Oak i olika utföranden, vilket är helt knäppt egentligen, när det kanske normala är att det kanske finns någon enstaka med här och där, någon enstaka procent. Så att det har varit väldigt, väldigt övervikt på den typen av klockor. Och de är ju ganska dyra, många av dem, de gamla och så vidare. Så att det är ju väldigt mycket pengar.
Låt oss vara ärliga, de är ju ofta idiotdyra.
Ja, verkligen, verkligen. Och i de här auktionerna så finns det väl några klockor som jag skulle vilja plocka ut då, av alla de här Royal Oaksen som auktioneras ut. Och det finns 3 klockor tycker jag som sticker ut, som är liksom lite speciella. Den första klockan är en som auktioneras ut på Philips. Det var den dyraste varianten av Royal Oak. Det är den som är kallas för Jumbo. Den är tunn och den är 39 mm i diameter. Nu för tiden så heter väl den senaste referensen heter 16202, tror jag, den som kommer, eller precis kommit eller ska komma. Tidigare hette det 15202, och det funnits lite referenser innan, men ursprungliga referensen heter dagens referens heter den 16202. Den hette i fjol heter den 15202, och den heter ett lite annat, men från allra ursprunget heter den 5402. De här 5402, de är ju då såklart jättedyra. Det finns en numrering på APs klockor som först görs de i olika serier. Den första serien heter A, nästa heter B och C och så vidare. Och inom varje serie så finns det en numrering då, så mm. den allra första klockan heter A1 och sen A2, A3 och så vidare. Mm. Och så fortsätter även idag, så man kan liksom ha ordning
men, på dem. Vilken bokstav är man uppe på nu då?
Jag vet faktiskt inte. Som jag är inte så duktig på modernt, så jag kanske hunnit halva alfabetet, jag har ingen riktig aning faktiskt. Men det som är lite spännande med det här är att en av klockorna som auktioneras ut, det är A2-klockan, alltså den näst första någonsin tillverkade Royal Oaken. Mm. Och det är lite spännande. Den, jag tror att de gjorde 4 klockor från början som var med på den här utställningen då, eller typ motsvarande Watches som var där. Sen tror jag att den här A2 hamnade i Italien hos en, jag gissar att en återförsäljare, en stor återförsäljare då i Italien som fick den till försäljning. Sen av vilken anledning som den aldrig blev såld eller vad som hände med den, men den har nog knappt använts egentligen. Den har väl legat i en låda. Nu kommer den upp till försäljning. Jag vet att auktionshuset valde att inte ens öppna klockan. Den går inte. Mm. Man kan ana lite så här rost på några av skruvarna, både bakifrån och framifrån. Så att på det sättet är det ju kanske en lite tveksam klocka att lägga massa pengar på. Men historiskt så är den ju fantastiskt intressant. Ja,
för att det är typ som en museiföremål.
Exakt, det är det.
Men vad landar den på?
Ja, det fanns ett estimat på mellan 200 till 300 000 schweizerfranc.
Och en schweizerfranc är
en tia ungefär. Ja, så att mellan 2 och 3 miljoner kronor. Men den klubbades på, inklusive avgift och allting, på ungefär 1 miljon schweizerfranc. Så 10 miljoner kronor. Kanske lite
som hittat.
Så 10 miljoner kronor för en rostig klocka som inte funkar.
Det är kul. Visste du, det är faktiskt kul med de här AB-serierna. Visste du att skådespelarna i den gamla australiensiska barnprogrammet Bananer i pyjamas köpte B1 och B2-klockorna?
Det är perfekt.
Det är sant.
Ja, det ser man ju. Ja, eller hör man ju.
Eller det borde vara sant, ja, tänker jag.
Det låter det vara sant.
Ja. Ursäkt.
Just, men det är faktiskt lite intressant. Det blir en bra radioövergång. För nästa klocka som jag vill prata om, som också är jätteintressant, det är en klocka som man tror har tillhört Karl Lagerfeld. Det är nästan sant. Man kan inte riktigt verifiera det.
Apropå
att vi kanske ljuger lite grann.
Ja.
Men det här är faktiskt väldigt kul, eller intressant. Det här är alltså en klocka som ser lite speciell ut. Den är svartmålad, eller PVD-ad heter det väl. Att de har liksom behandlat den med något material som gör att den är helt svart.
Typ strivfärg.
Ja, men det ser ut som det, fast det är ju någonting som fäster bättre på stålet. Så den är lite grann sliten, så att det skiner igenom liksom i hörnen på klockan eller kanterna att det är lite stål under. Det ser väldigt cool ut, klockan. Och Karl Lagerfeld, det finns ju bilder på när han bär en likadan klocka. Men faktum är att auktionshuset, som också här samma är det, Philips igen, de kunde inte verifiera och säkerställa att det verkligen är det exemplaret som han bar. Men man tror det. Och tydligen då, om man tittar på...
Jag blir alltid lite skeptisk.
Såklart.
Ja. Det här kan ha varit...
Ja, precis. Det är mycket möjligt att det här var Karl Lagerfeld.
Men... Egentligen, så det är ju faktiskt... nu fattar jag vad du menar med bra radioövergång på Bananer i pyjamas. För att grejen är ju så här... Egentligen, det blir ju marginellt mer trovärdigt... att säga att vi tror att det kan vara Karl Lagerfeld. Jag tror att Bananer i pyjamas köpte B1.
Exakt, det var lite så jag menade. Ja. Sen är det också, när auktionshusen säger något, då blir det fakta.
Ja.
Då blir det som ett bevis för att det är sant. Så de är väldigt försiktiga med att säga saker.
Är de det verkligen? Om vi ska vara lite så här... Vissa. Alltså för det här är ju ganska bra exempel på att man inte är försiktig.
Ja, men man säger ju inte att det är fastställt. Man säger att det finns liksom indikationer på en. Man har uttryckt sig lite luddigt så om det.
Hade det inte varit mer rimligt att säga det är en likadan som det är Karl Lagerfeld? Vi är inte säkra på att det är hans, men den är likadan.
Nej, ja.
Och skitcool.
Ja. Ja, kanske. Jag vet inte.
Eller?
Ja.
Är jag
nej, men jag tror så här. Jag tror att man vet mer än man kan säga, och det kanske inte finns papper på det, men det kanske finns att någon som vet att det var samma klocka har sagt det och så vidare, men det går inte riktigt att sälja på det, och då kan man inte säga med säkerhet att det är så, men jag tror att man tror det väldigt, väldigt starkt, men kan inte bevisa det.
Då säger jag... Ja, ja det gör jag faktiskt.
Men då kan vi ju titta på vad köparna tror. Och det här var en klocka som också hade ett utrop som ganska högt. 100-200 schweizer franc. Mm. Alltså 1-2 miljoner kronor för ett armbandsur. Det är högt, bara det. Och den klubbades för nästan 1 miljon, även den. Så att, och då är det schweizer franc igen. Och det betyder att du hamnar på ungefär 10 miljoner svenska kronor för en klocka som kan ha varit Karl Lagerfeld. Som är väldigt cool i och för sig. Den är lite,
ja, ja, alltså,
lite rockstar ser ut sådär. Den är cool. Ja. Mm. Så det är min andra coola klocka jag vill prata om. Jag har en tredje också om jag får dra den innan vi lämnar kokshusen. Och då ska vi byta. Nu ska vi ut till Sotheby's. Och nu kommer vi egentligen till den allra, allra coolaste Royal Oaken man någonsin kan äga. Och det är den som han som designade klockan själv har burit.
Gerald
Genta, GG's.
GG's klocka.
Och hans klocka ser lite speciell ut. Den är stålklocka, men han har satt på själva glasringen är i guld. Och så kan ju de som är tvåtons också ut. Men då är också armbandet liksom varannan länk guld och varannan stål. Mm. Men här är på hans klocka så är allt stål förutom glasringen. Den här klockan, den är ju...
Den här klockan vet man har tillhört.
Ja. Om jag förstod det rätt så är det hans fru. Han har ju gått bort, så änkan där. Och hon har lämnat den här till auktionshuset. Tillsammans med lite andra saker. De har också lämnat in såna originalskisser när han målade, eller vet du, skissade fram design och sådär. Och de har sålt jättebra under våren här. De har sålt under ett par tillfällen. Och där tror jag att folk inte har sett så mycket som ett klockintresse, utan det har varit mer som konstverk. Och de har gått som, nu ser jag om jag säger det här rätt, så NTF-er eller vad heter de här one-off...
NFT.
Tack, NFT. Ja, NFT.
Vi kanske ska påminna lyssnarna om att Berge faktiskt är äldre än Royal Oak.
Det är sant. Det är faktiskt sant.
Då är det inte lätt med det här med NFT och NTF.
Bokstäver rätt ordning. Och det är ju lite häftigt, för då är det liksom något gammalt som är uppskattat av en helt ny generation köpare. Ja, så jag verkligen tror att det gjorde mycket i prissättning på dem. Mm. Men hur som helst, Gerald's 5402 från, jag tror att det var från 78 eller sådär. Det var inte en av de första åren, men ganska tidigt. Den är jättesvår att gissa vad den ska klubbas på. Så man hade satt ett estimat på mellan 300-500 000 Schweiz franc, alltså 3-5 miljoner kronor. Vilket är jättemycket. Men det gick för mer. Det gick för 2,1 miljoner schweizer franc. Så det är 21, kanske 22 miljoner kronor. 22 miljoner kronor. Och då känns det nästan som att jag hoppas att det är till exempel APs museum som har köpt det eller något sånt där. Att det är någon som hade mycket finansiella muskler som kunde på något sätt göra att bevara den här, att den hamnar på rätt ställe. Att den inte hamnar i någons bankfack och så ska någon tjäna pengar på den om 10 år och sånt där. Utan, ja, för den är ju lite spännande på
det är sättet. Så sjuka pengar.
Ja, det är så knäppt. Visst är det?
Ja, absolut. Vi ska prata mer om pengar när vi kommer till
det. Det kommer komma mer pengar från, exakt. Mm. Ja, men det var de tre vi plockade fram i alla fall. A2, Karl Lagerfeld och Gerald Gentas klocka.
Mm. A2, kanske Karl Lagerfeld. Ja. Och garanterat Gerald Gentas.
Sant.
Mm. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra.
Ska vi ta den här...
Watches and Wonders.
Ja, jag tänkte det. Den här, det var ju intresseflamman där. Den blommade upp under en vecka. Ja. Och varit superintensivt. Då är det liksom det enda hela världen som existerar. Det bara, hela klockvärlden.
Det bara, ja, precis. Det bara flödar ut. Ja. Alltså, grejen är så här, jag har inte så mycket att säga om. Jag har egentligen bara tre grejer som jag vill säga. Jag kan ta det i tre meningar.
Ja, kör.
Allt här som rör liksom nyheterna från Watches and Wonders, det kan man googla. Vi har också ett Watches and Wonders-avsnitt som är jättebra med Britta, där hon berättar mer om liksom hur det faktiskt är att vara där.
Ja, så lite det tyckte jag var häftigt att höra. Liksom, det är sånt, behind the scenes.
Det är sånt vi ska göra. Ja. Liksom. För att man kan googla nyheterna själv. Ja. De kommer ändå i allas flöden. Så att jag har egentligen bara tre kommentarer på nyheterna. Van Cleef & Arpels, deras blomklocka, skithäftig. Mm. Tudor, Rolex vände GMT Master upp och ner. Mm. Obegripligt. Mm. Och Tudor, som jag tidigare har varit ganska så här, lite avmätt skeptisk till, och alla deras Black Bay. Mm. De kommer ju med jättefina Black Bay-varianter igen.
Jag håller med.
Sådär, visst. Och det känns också som att de kan få vara lite... Det får vara lite Rolex rip-off så här på vintage-grejer. Det är ja. Okej. Jag kan leva
men
med
är det inte lite Rolex testlab?
Jo, men lite så. Ja. Så att det känns liksom ok.
Ja.
Det var ju mer än en mening på Tudor. Mm. Men det var... Men,
egentligen... Jag gör en sak. Jag skulle vilja smyga in då. Från jag som gillar det gamla, som sagt.
Ja.
Vacherons reissue på 222-referensen. Eller referensen, men den som... De gjorde 1978, tror jag, så gjorde de en klocka som var någon så här tribut till att det var 222 år sedan märket skapades eller något liknande.
Mm.
Och den gjorde de en ny, eller en reissue på i helguld, gulguld, som var jättehäftig, jättefin. Den var liksom, det var den som fastnade mest för mig.
Jag funderar på min grej i år ska vara att jag bojkottar mentalt alla reissues.
Mm. Det var ju svårt för det generellt, men just den där föll mig på läppen.
Ja, varför inte? Why not? Okej, men det var det att säga om Watches and Wonders och auktionshusen.
Mm.
Får jag säga att jag tycker att det var roligt att du inför Clubhouse kallade Bukowskis auktion för katastrofskis, med tanke på de tekniska utmaningarna som de hade. Det var lite kul, jag tycker det var roligt.
Jag gillar ju Bukowskis generellt, jag gillar ju Carl och Simon som jobbar där och så vidare. Det är ju, jag gillar dem jättemycket och jag gillar liksom deras aktioner, vilka klockor de lyckas få dit och allting. Däremot så finns det ju lite mer att önska i själva auktionsförrättarrollen, tycker jag. De håller inte samma höga klass som många av de andra stora auktionshusen som jag tycker att de borde kunna tävla med.
Du kan väl hyra in Alec Bucks?
Ja, det är... Men det finns ju många andra som är duktiga liksom. Ja, men jag tänker så här, rent... Det finns väldigt många som är duktiga på klockor och som gillar att prata och så vidare. Det, att bara kunna uttala referenser, att kunna lite grann bakgrund, att lyfta fram det som är viktigast för respektive objekt är ju någonting som skulle gynna försäljningen, tänker jag. Nu blir det lite... Det är klart att den insatta köparen har ju läst på och haft möjlighet att titta och ställa frågor till experterna inför. Men jag tycker att själva auktionstillfället är ju skyltfönstret utåt för auktionshuset. Att man kanske tappar en möjlighet att göra det ännu bättre.
Mm.
Men det som föranledde att jag döpte om dem lite grann nu inför Clubhouse-session här, det var att hela deras tekniska plattform kollapsade.
Mm.
Att mitt under auktionen, eller nej, flera gånger under auktionen så hängde det sig för många budgivare och jag tror ju att de tappade bud på det sättet. Jag vet själv ett par som försökte buda som inte kunde på flera klockor och så gick de alldeles för billigt.
Ja, alltså jag budade 22 miljoner på en klocka som skulle, som kanske var Carl Gerhards Carl Gerhards gamla fickur budade jag på. Det gick inte igenom bara.
Nej, det måste vara tekniskt här. Men sen slutade det också med att de fick stänga av allting och typ starta om modemet eller vad de gjorde. Jag tog en halvtimme och jag tror att många tröttnade och gick och la sig, för det var rätt sent på kvällen också. Så då var det också att man tappar lite fokus och tempo. Bara det faktum att den ligger efter en konstaktion som alltid drar över i tid visar också att det här kanske inte är Bukowskis huvudfokus när det gäller deras verksamhet.
Nej, så kan det vara.
Ja.
Och det är väl okej. Man får väl...
Ja, samtidigt så är de ju ett av Sveriges viktigaste klockaktionshus. Så det är lite synd att de inte förvaltar ännu bättre. De skulle kunna bli så mycket bra. Mm?
Ja. Och det där med Carl Gerhards gamla fickor, det var ju inte sant.
Eller?
Jag sitter ju och tokljuger. men om det är någon som mot förmodan skulle sitta och ha Carl Gerhards gamla fickor, hör gärna av er.
För du är beredd att bjuda 22 miljoner.
Jag är beredd att bjuda 22 miljoner rubel.
Rubeln är stark nu, trots allt.
Ja, jag vet. Det är jättetokigt.
Ja.
Förstår ju allt.
Ja.
Jag kör på helt andra grejer och så kommer det där. Men ska vi gå på veckans spaning?
Ja.
Det som är liksom kronjuvelen i i dagens avsnitt.
Ja. Ska vi kluncha om jag ska börja?
Nej.
Nej.
Nej. Lunds. Vad fan?
Vem kör då? Ska du köra?
Eller ska jag köra? Ja, du känns lite börjar. Taggad och spritsig.
Jag börjar, jag har, precis. Ja.
Vi ska prata
släpp pengar. I ordet får jag aldrig tillbaka, tänker jag.
Nej. Nej, men vet du, vi kör. Börjar du? Vi ska en liten spaning från Berns om pengar och klockor.
Mm. Jag tänker mycket på hur...
Är det okej att jag bryter in om jag tycker...
Ja, du får tycka och tänka tillsammans med mig. Det är precis. Jag tänker mycket på hur pengar påverkar min syn på klockor. Och jag tror att det är många som kommer känna igen sig. Det påverkar min syn på, inte alltid positiva sätt. Det blir nästan ibland en besatthet att se hur prisutveckling är på olika modeller av klockor. Det kan vara modeller jag äger idag, modeller som jag har ägt eller modeller som jag vill äga. Och om det bara är de modeller som jag vill äga, då kanske det finns en förklaring, för att det kan ju begränsa mig. Om jag tycker om en modell eller ett märke och så blir det väldigt dyrt, och kanske inte jag kan köpa det, och då förstår jag liksom mig själv varför jag håller koll. Men när det gäller klockor som jag äger, som jag inte har någon ambition alls att sälja, så borde det ju, det enda sunda hade varit att slå av prismedvetenheten, att njuta av de här klockorna i lugn och ro och bara vara nöjd och lycklig. Men det finns alltid någon form av, jag vill veta om de här är på väg uppåt eller på väg neråt. Om trenden säger att, och jag som gillar gammalt, att gammalt på väg uppåt eller gammalt på väg neråt, eller om det här märket på väg upp och ner, att det liksom tar över ganska mycket av min känsla för klockan. Och det läskiga i det hela, om jag ska vara liksom ärlig med mig själv, det kan vara att om ett pris går upp, då kan jag känna mig så där duktig. Precis som man tycker att man är duktig när man köper rätt aktie. Du är inte duktig, du hade tur och du liksom, det var fler idioter som kom in efter dig som vill ha samma sak. Och så går saker ner, då kan jag känna mig så här, hur kan jag vara så korkad att köpa den här klockan? Den bara förlorar allt av pengar och allt värde. Och då kan jag tycka sämre om klockan. Att när min klocka går ner i värde, så tycker jag mindre om den. Det har ingenting med min relation till klockan att göra egentligen, men det påverkar mig väldigt mycket.
Men jag slänger in den här då, för att om man går in och köper en ny klocka, Rolex undantaget och vissa andra modeller, så är det ju ändå ett förväntat värdetapp på den klockan när man kliver ut i butiken.
Ja.
Borde inte du köra en sån här chockterapi för dig själv? Att välja ut en klocka som du verkligen gillar och så köpa den ny till oprutat listpris. Låt oss kalla det för Tag Heuer-kuren. Du måste gå in i en butik, köpa en Tag Heuer till listpris och gå ut i butik. Och sen en vecka, och sen liksom känner du känns att en klocka tappar i värde.
Ja. Men jag har ju faktiskt gjort precis den. Ja. Inte exakt den, ska jag säga. Jag köpte i och för sig en Tag Heuer, begagnad. Jag köpte den på Kaplans.
Ja.
Och jag köpte den för länge sedan nu när jag och min fru gifte oss. Och jag var jättenöjd med klockan. Jag var så himla stolt över den här. Den var fyrkantig, sån här, modellen heter ju Monaco. Svart urtavla som jag tycker om. Och den var lite annorlunda mot många klockor. Jag var jättestolt. Jag hade den jättelänge. Tills jag förstod att om jag hade köpt den här Rolexen som kostar lika mycket då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Herregud, vad mycket mer denna värld. Den hade jag tyckt bättre om. Att jag tycker mindre om den klockan för att den inte haft en prisutveckling. Den kostar exakt på öret lika mycket idag som den kostade för det här tidigt 2000-tal. Mm. Och det påverkar min känsla för det specifika uret.
Ja. Men jag kan tänka så här... Jag vet inte vad jag tänker.
Nej, jag får ta en annan del i det hela. För i det här också, och det här kan ju vara bara att jag blir stressad i min egen samling. Men om man kliver ur sin egen samling så tittar jag på vad jag har för åsikt om andra klockor runt omkring mig. Så kan vi ta några hypade modeller. Vi kan ta till exempel de här Rolex OP-serier som kom med massa färgglada tavlor. Jag tycker att de är rätt roliga. Jag skulle kunna tänka mig ha en sån. Det är en jättespännande liksom, sommarklocka sådär, för vad de kostar i listpris. Så går de upp jättemycket värde. Och då känns det att jag måste ha en sån. Jag måste ha en sån. Alla vill ju ha en sån. Jag rycks med.
Men är det hypen du rycks med? Eller är det liksom... För att jag tror inte att det är så att du behöver... jag tror inte att det är så att du behöver pengarna. Att du liksom behöver...
Nej,
liksom...
precis. Jag är inte intresserad av att tjäna pengar på klockorna. Precis. Utan det handlar nog mer om att... Jag vill ha det som... Eller vet inte, jag rycks med i...
Det är hypebeast-prylen liksom.
Ja, kanske lite sådär. Och jag tror att väldigt många gör så. Att man rycks med i det här. Och det gör att priserna går upp ännu mer på de klockor som blir lite hypade. Att vi är lite som flockdjur i... Vi tror att vi har en egen åsikt om våra smak och tycke. Men vi är otroligt mycket styrda av gruppen. Och gruppens sätt att visa vad som är populärt är prisutveckling.
Ja, där slänger jag in en liten en så kallad brasklapp.
Oh.
Så. För mig då, som även om jag inte är lika gammal som dig, vilket jag tycker är viktigt att poängtera, så jag kan liksom inte låta bli.
Nej, du får köra.
Så tänker jag lite, men jag började ju intressera mig för klockor på ett osunt sätt lite innan dig.
Mm.
Och när jag började intressera mig för klockor så var liksom det här med pris, det var liksom inte riktigt sådär en parameter som man tog in i. Det var liksom, och det är inte så länge sedan, vi pratade ju liksom 10 år sedan. Och då var det lite så här, ja men en date just kostade 15 000 om det var Rolex. Subbar och sånt kostade liksom 30-40 beroende på om det var fullsatt eller inte. Och så liksom det var, och så fanns det liksom olika, det var liksom mer så olika prisklasser på klockor, och sen så köpte man väl och samlade på det man liksom hade råd med och samla på. Men just det här med pengar, det var liksom aldrig, det fanns inte den här galna värdeutvecklingen. Visst, gamla, väldigt gamla klockor och väldigt fina exemplar av Rolex och så, vintage, riktig vintage, kostade mycket mer än liksom nyare klockor, såklart. Och det fanns en viss värdeutveckling även där, men det var liksom inte det här hysteriska som är nu. Det var nästan en lite, vad ska man säga, lite frimodigare känsla i klocksamlandet. Därför att man kunde, klockor gick runt på ett annat sätt bland oss samlare. Och den kostade liksom 2000 spänn jämt. Och så var det någon ibland som liksom, men jag lutade en klocka på ett auktionshus. Och där kom den utländsk samlare och betalade mycket, mycket mer än vad jag hade betalat. Och det var nästan så här, wow, och så. Men det var liksom att en klocka på något magiskt sätt skulle kosta 5 000 eller 10 000 eller 15 000 kronor mer ett halvår senare. Det var liksom inte på... Och det gjorde också att pengarna blev inte riktigt samma parameter. Man såg det mer som i bästa fall en hobby som inte kostade så mycket pengar. I så mått att man inte förlorade pengar. Men att det var inte en hobby där liksom investeringsperspektivet... Nu tycker jag ju att... ofta när det pratas klockor så pratas det lika mycket om priser. Vi sitter och gör det också nu. Och det, men att det blir, ja, men lite så här på olika diskussionsforum, vissa trådar när man diskuterar en klockmodell, då, det är som att läsa Avanzas börsforum liksom, för att det handlar mer om... Ja.
Men jag tror att det är det jag försöker komma fram till i mitt tänk här, att det tar större och större plats. Prisdiskussionen tar mycket, mycket mera fokus än allt det övriga med klockor. Och speciellt om man tittar på det sådär. Tittar vi på till exempel auktionerna som vi gick igenom här lite grann. det jag och alla andra tar upp, det är ju resultatet. Vad klubbades det för? Hur mycket pengar var någon beredd att betala för den här typen av klockan? Kommer det sätta värde på den här modellen i andrahandsmarknaden och så vidare? Att själva pengadelen blir väldigt stort fokus. Kanske större fokus än objekten, där man kanske skulle vilja prata mer om Karl Lagerfelds ägande eller icke-ägande, eller kanske Gerald Gentas, titta han använder den till och med när han simmade i och så vidare. Sådana saker.
Han simmade med delfiner.
Nej, jag vet inte, men du vet hur han använder i sitt liv och så. Och det här bläcknade ur.
Ja, förlåt, jag måste ta det här stickspåret, jag känner det. Tror du Gerald Gentas simmade med delfiner?
Jag tror inte det. Nej. Han känns inte som en delfinsimmare. Jag vet inte.
Tror du Karl Lagerfeld gjorde det?
Han simmar med allt, tror jag. Han
simmar med allt på ett lite speciellt sätt.
Kanske. Ja. Och sen tycker jag också att det spelar också igenom det här. Varför är ett klockmärke populärt? Då kan vi ta några av de här riktiga raketerna. Ta Richard Mille. Klockorna ser lite ut som leksaker, men alla vet hur dyrt det är. Och man vet det för att det symboliserar lyx på handleden på rockstjärnor eller racingförare eller vilken nu kategori av personer det är som bär de här liksom lite influencer-stil. Så. Mm. Och då är det ju prislappen på klockan är nästan det viktigaste. Viktigare än utseende, funktion och kvalitet.
Mm.
Och det här kan jag tycka med mig själv. Nu är inte det här, liksom, mitt prat är inte meningen om att det ska vara en kritik till att folk pratar priser, för det får man göra, det är helt okej. Men att jag upplever själv att min smak och min tycke om olika klockmodeller, märken eller enskilda exemplar påverkas väldigt mycket av marknadens prissättning på just de klockorna.
Gillar du någonting mer för att det är dyrt?
Det är det som är jobbigt för mig, att jag börjar inse att jag gör det. När någon tar fram en väldigt svår, knepig patek som är jättedyr. Mitt första omedelbara är att det här är ingenting för mig. Den är liten och gammal och liksom helt tråkig. Och bara, men den är jättedyr. Bara, men vänta, det här är kanske något för mig. Det här är kanske något jag gillar.
Så jobbig är inte frangen.
Det här symboliserar ju en liksom, sofistikerad kille, det här. Att jag liksom, priset lurar in mig i att tycka saker. Och samma sak om det då kommer till exempel en jättesnygg, om du tog Tag Heuer som exempel tidigare, en jättesnygg Tag Heuer-modell som sitter perfekt på armen och som är egentligen jättesnygg, så blir jag, det här är Tag Heuer. Alltså, utan att prata ner Tag Heuer, utan bara ha det som ett exempel. Att
sänka, men inte sänka.
Ja, som, nej, men att lite, det är liksom en lite, jag erkänner för mig själv att jag är liksom ute och blir påverkad av fel parametrar.
Hur tänker du med användandet då?
Mm.
Om du köper en klocka för, nu vet jag inte om du gör det, men eller, om du köper en klocka för, så att du skulle köpa en klocka för 1,5 miljon.
Oj, ja. Men,
så du springer runt med den på stan och var den sofistikerade patikillen?
Ja, precis. Eller, nej, det tror jag inte.
Eller räcker det med att den är hemma?
Jag vet inte riktigt. Man tänker så här, liksom användandet. Om mitt användande kommer påverka värdet på klockan, alltså att jag sliter på den eller... Om jag nu hade köpt en helt ny klocka, om jag rycker undan plasten eller vad man nu gör på nya. Nej, jag tror fortfarande att jag vill ha klockor för att använda dem. Så jag hade använt klockorna ändå.
Mm.
Det är nog inräknat i i inköpspriset. Ja.
För att vara lite hobbypsykolog.
Mm.
Jag är ju så inspirerad av våran klockpsykolog.
Ja.
Som säger själv att han inte är klockpsykolog.
Men vi har bestämt
han är det. Han är det.
Mm.
Är det här ett problem för dig, tycker du? Alltså, upplever du det som ett problem att du tycker att pengarna och värdet på klockan är viktig? Eller kan du gilla läget och så här, acceptera att det är så det är för dig bara och sen så zero fucks given och så köra din grej?
Mm. Ja, mitt problem är att jag tror att det tar överhand och att det kväver det egentliga klockintresset. Att det blir ungefär som man blir intresserad av börsen. Att vara intresserad av börsen, det är inte att vara intresserad av bolagen. Det är ju att vara intresserad av siffrorna som bolagen producerar. Siffrorna i sig är ju bara siffror. Och samma sak med klockorna. Jag vill ju vara intresserad av klockor, inte värdeökningen på klockor.
Just det.
Eller minskningen. Eller vad det nu är, åt vilket håll det går. Så att ja, marknaden eller hur de här trendkurvorna går i värdet, det tar för mycket fokus. Och det som jag skulle vilja gräva ner mig i kanske är hur klockorna utvecklades under viss period, eller vilka klockor som är rätt och vilka som är hopplockade klockor. Alltså lära mig mer om själva den typen av kunskap. Det är egentligen det roligaste, tycker jag. Men att jag liksom kväver det med att värdet går upp, värdet går ner. Och så, ja.
Sorterar du klockorna i din klocklåda ungefär som man sorterar aktierna?
Ja, just det.
Att är det så här, det här är liksom värderaketerna ligger till höger och så till vänster så ligger boysänkarna.
Mm,
och i lådan där borta ligger de klockorna som typ Tag Heuer.
Ja.
Det är lite så. Jag tror jag kom på det lite nu.
Ja, jag vet inte om jag gör det. Nej, jag sorterar dem på annat sätt, tror jag. Vissa klockor hör ihop. Det här är ju som man pratar om små liksom, barn eller någonting. Men vissa klockor hör ihop,
ja.
Och andra ska vara för sig. Lite grann så tror jag tänker om dem.
Okay.
Och det gillar jag. Då blir det liksom klockorna i fokus.
Men hör de ihop för att de är liksom börsraketer?
Nej, det gör de inte.
Prissorterar inte. Kan du se dig själv ha en samling där du liksom, som jag till exempel, jag kan tycka det kan vara kul att ha 8 klockor från samma år.
Ja.
Jag kan få för mig det så här bara.
Ja, jag fattar.
Mm. Kan du tänka så här att du skulle vilja ha 8 klockor som var och en kostar mellan 50 och 75 000?
Ja.
Och så liksom, så har du 5 klockor som...
Ja, men du har rätt, vet du. Jag tänker nog så. När du säger det. Jag vill ha balans i det. Jag vill inte ha en klocka som kostar 200 000 kronor och 7 klockor som kostar 10 000. Då vill jag ligga att alla ska ligga på 30 000. Jag vill nog ha balansen att alla klockor ska vara ungefär samma priskategori.
Mm.
Så tror jag att jag tänker. För det var inte riktigt det här som var mitt prat, men det här var lite intressant också. Min samlarfilosofi är att jag vill använda alla mina klockor och jag vill ha alla lika mycket på mig. Alla ska vara mina favoriter. Och är de inte det så ska jag ta bort dem. Alltså sälja dem.
Ja, fair point.
Ja. Och då tänker jag att den här prisnivån... jag tror att jag har den någonstans. Även om jag inte riktigt har kanske tänkt på det på riktigt, så finns det någonstans som en faktor också.
Mm.
Ja.
Sabbade jag din spaning?
Nej, men det vart ju någon form av... jag pratar om mig istället för att prata om ett fenomen som jag tycker jag ser. För det här är egentligen inte jag själv som jag försöker lyfta fram, utan jag tycker att det är många som lägger fokuset på priset när det egentligen är klockorna som vi borde lägga fokus på. Och just att man kan jämföra med börsen gör ju att på börsen så finns det inte någon passion i grunden. Du brinner inte för Volvo för att köpa en Volvo-aktie. Nej, men alltså på riktigt. Du brinner
det
för
säkert
att du...
någon dåre där ute.
Jo, liksom... det är klart att det finns någon anställd som har jobbat där hela sitt liv och som äger en aktie.
Jag köper ibland aktier i ett fotbollslag.
Ja, men det är passion. Det är bra.
Ja, det är inte bara passion, det är dessutom helt idiotiskt.
Ja, exakt. Då finns det ingen ekonomi i det.
Nej, det är bara vansinn.
Ja, liksom. Det är lite stödja klubben på något sätt.
Ja, det är fett. Gör man det ens?
Nej,
det är bara liksom...
Ja, nej. Du får rösträtt på stämman.
Nej, knappt, inte ens det. Det är bara...
Ja, men, det är bara överkörd.
Bara känslan, du vet. Men jag har en steker där.
Ja, men du säger att jag äger en klubb.
Ja, Abramovich.
Ja. Det är han eller jag.
Eller äger och äger.
Deläger.
På teoretiskt plan så... Ja. Men det här får ju faktiskt oss in lite på min spaning.
Mm, bra. Ska vi ta klivet över?
Ska vi göra det? Om vi känns klara med pengasnacket. Och som sagt, alltså, för alla er som älskar pengar där ute, vi håller på att förbereda ett riktigt matigt avsnitt där vi bara pratar allmänt till expansion och tjänstepension.
med en specialgäst som vi ska få på plats.
Det är en kille. Den killen som kommer då, han har koll.
Och pension.
Ja, han vet precis. Han vet hur man liksom trivar in det bästa avkastning mellan fotbollen fyllt 65.
Han
vet också vad man ska göra med de där 200 kronorna man kan liksom spara in på att skjuta på pensionen till 66. Det tycker jag är ett spännande perspektiv. Men det sparar vi. min spaning. Jag vill prata om behovet av bekräftelse i krockhobbyn. Och krocken som är mellan bekräftelsebehovet och önskan och viljan att vara anonym.
Mm. Det här är bra.
Ja, det här...
Berätta.
Jag kände också att det var en jävla bra rubrik. Så.
Det är mest nu med rubriken.
Eller hur? Det säger väl allt.
Ja.
Nej, men jag tänker ju att det finns ju en... Återigen, i takt med att klockor blir mer och mer värdefulla och hypen runt klockor blir mer och mer, så blir det ju också liksom riskmomentet i att exponera sig med väldigt stora, eller stora klockor, men dyra grejer. Är ju, det finns en risk. Så, den ska vi inte sticka under stol med. Och det gör ju att så här, det där måste man ju så att säga hantera. På det vis. Då kan man ju göra det, antingen så kan man göra som vissa, att de är lite halvanonyma och så visar de upp sina klockor och så kanske och skiter i
det. Just det, ta risken.
Ja, för vi ska ju också komma ihåg att risken är ju inte gigantisk.
Nej.
Utan det är ju mer att det är en risk som finns.
Mm.
Sådär. Och men det finns ju också en massa skräckhistorier.
Mm. Jag tror ju också att rädslan, Även om risken är låg, men just att ha rädslan är det sämsta i det hela, att man är rädd för någonting.
Ja.
Sen om det sker eller inte, det kanske är, jag ska inte säga sekundärt, för sker det så är det katastrof, men du har ju på något sätt redan lite förlorat i och med att du är rädd för det.
Ja, precis. Mm. Precis. Och det där gör ju att det blir, jag funderar på om det är någonting som kan förändra hobben, för att för mig har det förändrat hobben lite grann. Jag har, jag tar mig själv som ett härligt exempel. För jag själv tyckte att det var roligare med dyrare klockor förut. Mm. Men eftersom jag är inte helt komfortabel med att själv ha massa dyra klockor hemma, så har jag liksom... Jag vet inte om det bara är det här det beror på. Det beror säkert på massa andra faktorer också. Att jag lär mig mer om klockor för att jag håller på så mycket med klockor och skriver böcker och ser så mycket klockor. Så att impfaktorn för mig på en väldigt, väldigt dyr klocka är mycket lägre nu än vad den kanske var för 15 år sedan när jag började. Jag bedömer det kanske på andra, enligt andra kriterier. Eller så är det så att jag själv inbillar mig att jag är så jävla kreddig och tycker att så här, jag har upptäckt något som ingen annan har upptäckt.
Mm.
Och därav väljer klockor som är... som jag tycker då vill framhäva som lite coola, men som också är mycket billigare.
Mm.
Att jag gillar gamla batterikvartsar från 80-talet, det, jag vet inte, jag är lite så här, är det för att det är coolt med batteriklockor från 80-talet, vilket jag vill hävda, eller är det liksom den här, låt oss kalla det för Andres Locko-effekten, att sitta och namedroppa massa coola obskyra rockband från förr, bara för att verka kunnig sådär.
Mm.
Men egentligen så sitter man hemma och smyglyssnar på typ, vadå, YouTube?
Mm.
Dire Straits. Är du med på vad
jag
är ute efter?
Ja, men jag tror det. Jag kan ju känna igen mig lite grann och se många runt omkring mig som just brottas med det här... posta finklockan på Instagram eller inte. Postar rent, får du en massa likes. Det är ju en kick, en, liksom en liten farlig drog i sig. Men du drar också till dig fel blickar. Det är lite kanske gå med din nyköpta Rolex och t-shirt på Stureplan. Du är jättestolt över din klocka. Du vill att alla ska se den.
Ja.
Men du också, du vill att ingen ska se den som har fel tankar. Så den är så både och. Hela situationen. Mm. Du bär något som du är stolt över, men du vill inte att någon ska se det. Alltså det är lite konstigt.
För grejen, idag till exempel. Jag har på mig min Gema Navy Graph.
Som jag gillar mycket. Ja.
Som en kvartsklocka som kostar några tusenlappar bara. Och vars karriärpeak nog var när du tog med den till Zanzibar.
Ja.
Och jag trakasserade apor med den. Det är liksom, men den här klockan... Å ena sidan så tycker jag ju omkring och tycker att det här är lite ball. För det är så otroligt medvetet.
Mm. Mm.
Eller så är det bara så här... billig klocka. Ser ut lite som en tuff dykarklocka. Och så där kan man gå liksom kring med den. Och så slipper jag köpa en jättedyr dykarklocka.
Mm. Mm.
Och så för att komma undan skammen över att inte köpa den här dyra, superfina klockan. Mm. Så försöker jag liksom så här, ja, men du vet, den här har ju varit på Zanzibar.
Mm.
Och när jag varit på Zanzibar och trackat apor med bärs. Den är blå och den är Marine National, ja. Franska marinens klocka. Så här.
Ja, men den har mycket, den har
men
mycket.
Är det balt på riktigt eller är det bara liksom ett sätt att göra någonting balt på andra premisser än det som man kan bli typ rånad för eller inte ha råd med eller så.
Men är det inte många, jag tänker att många väljer vinters också som anledning. Mm. Speciellt lite svår vinters. Det behöver inte vara dyrt. Det kan vara att du går på 50-talet klockor som är 33 eller 31 mm klockor. Ja. Så små prickar på armen som är, de är så här lite gulvita och skruttiga visare. Och det är jättekult. Det signalerar någonting, men det har inget värde i det. Det finns inte en, det finns ingen rånrisk på samma sätt. Nej. Men du har ju fortfarande en ganska starkt statement med vad det bär. Det är ju väldigt medvetet det också.
Ja, precis. Men jag tänker så här, det är ett sätt att verka vara eller vara medveten.
Mm. Absolut.
Det är ju också ett sätt att så här... Eller är det bara en annan aspekt på hobbyn? Behöver man ens... För att det här det är egentligen lite grann det här jag vill komma fram till. För är liksom lyxklockor, de här jättedyra klockorna, är det en egen nisch? Ska man se det som en egen nisch? Eller är det det som är benchmark för alla andra, allt annat samlande? För jag kan någonstans känna att vi har haft några år när benchmarken har blivit dyra klockor.
Ja.
Och då är det man liksom utgår ifrån. Mm. Och det gör att så här, för mig, jag tycker att hobbyn blir lite tråkigare. Därför att det exkluderar så väldigt många.
Exakt.
Plus att det finns lite grann som du var inne på förut. Det finns så mycket kul klockor som är billiga.
Mm.
Men, och där upplever jag att det finns en förskjutning så här, att man har gått från att så här, alla klockor är lika roliga och så kan man prata om klockorna för klockornas skull.
Mm.
Sen råkar en del klockor vara jättedyra och andra råkar vara lite billigare.
Mm.
Men det är inte det som är, det är inte en huvudparameter.
Nej.
Utan det handlar mer om liksom så här, formgivning, urverk, feeling, story, allt det där. Och sen så har det varit en period då Avanza-gänget har börjat intressera sig för klockor och så har vissa märken och modeller stuckit iväg i pris.
Mm.
Och så har det blivit någon sorts, från att vara någon sorts samlarnisch till att det har blivit en benchmark, ungefär som att allting måste jämföras med en väldigt, väldigt dyr klocka. Du sitter här och pratar om Richard Mill.
Mm.
Jag, vi har känt varandra några år.
Mm.
Jag har aldrig upplevt att du har haft någon sån här särskild fäbless för Richard Mill.
Nej, men det har jag inte egentligen.
Ja, men lite. För du pratar ändå ibland om så här att du har faktiskt uttalat mellan skål och vägg.
Mm.
Lite så här tanken, du har umgåtts med tanken att ha en Richard Mill-typ.
Men, ja, men nu, först får man säga att den är så långt ifrån min budget som det någonsin går.
Men ändå...
jag fascineras över hypade klockor mer än vad jag vill erkänna publikt. Liksom. Men du känner mig lite för bra så du läser kanske igenom det. Jag blir fascinerad av sånt. Jag blir fascinerad av alla trender. Så att på det sättet, ja. Men just den klockan är liksom...
Men min spaning är lite det där. Det är lite det som, alltså det här häradet. Är det liksom, är...
Mm. Exakt, jag tycker någonting som du sa som är lite spännande, det är att benchmark är de lyxiga, dyra klockorna. Och om jag bara får återkoppla till den gästen som jag intervjuade förra veckan, John. Mm. Han berättade ju att i Kina eller Hongkong, där köper man en Rolex för sin första lön.
Mm.
Det är ett bevis på att du har lyckats. Det är ett bevis på att du har nått din position eller du liksom lyckats få ett jobb som är så pass välbetalt och så vidare. Där är det ju ett signalvärde att ha en dyr klocka.
Mm.
Jag tror inte de är intresserade av vilken klocka eller vilken modell. Nej. Utan det är en Rolex på min arm.
Ja, men så är det ju för de flesta människor som inte är klocknörder.
Kanske är så, ja.
På något vis,
tänker jag. Tänker att, ja, både och. Här är det ju att det är en dyr klocka. Jag brukar lite säga att vi har den här Stureplanskillen. Han vill också ha den dyra klockan. Men sen har du ju vanliga människan som vill ha en klocka som visar tid. Och då kan det vara en Jema, eller det kan vara en Tag Heuer, eller det kan vara en Rolex.
Men en vanlig människa skulle aldrig köpa en Jema. Säg en vanlig människa. Om du möter en vanlig människa.
Hemska tanke. En helt vanlig människa.
Jag vet att du åker kommunalt.
Ja, jag vet.
Eller kollektivtrafik.
Kommer ni i det?
Bara det. Men... Om du, då antar jag att du konfronteras med. Jag åker ju inte kollektivt, så jag vet inte. Men jag antar att du
konfronteras med. Nej, färdtjänsten är nästan med, inga andra människor.
Nej, färdtjänsten
är inte.
Men då är ju frågan så här, om du ser någon som har en gema på sig, då tänker ju inte du så här, det där är vanlig människa som har köpt en gema. Då tänker du, det där är en klocknörd, för att det är bara klocknörden som har en gema.
Ah, okay.
Om du ser någon som har en Rolex på sig, så då tänker du egentligen bara, okej, en Rolex, fin Rolex. Sen tänker du nog inte så mycket mer på det, för att det är liksom 50-50 om det är en klocknörd eller en vanlig människa som har presterat bra på Avanza.
Ja, faktiskt. Ja, det är lite sant. Alla vet att Rolex är en lyxklocka.
Ja.
Men alla vet inte att gema är en cool klocka. Det är liksom, det är bara...
vi vet ju inte om det är en cool klocka.
Nej.
Det är vi osäkra på. Ja. Eller bara liksom jag som försöker inbilla mig själv. Och
men det finns klockor som ser likadana ut som gema. Som kan kosta jättemycket. Mm. Och det är ju en klocka som inte så många köper. Alltså då måste du vara nörd. En rik nörd för att köpa en dyr svår klocka. Jag vet inte vad jag hamnar i det här nu.
Nej, jag vet inte heller.
Ja.
Men jag tror att det du försöker säga är det så här, att om du ser någon som har en Blancpain, då vet man att per definition att det är en intressant person.
Ja, okej. Okay.
Mm. Och det vill jag också säga med kraft. Det är inte ofta man ser Blancpain i kollektivtrafiken.
Du vet ju ingen du om.
Nej, jag vet. Jag sitter bara...
Det är sant.
Det är B1 och B2 igen.
Ja, exakt. Vi tror att det är saker. Kan det eventuellt ha varit så?
Ja, men kan Philips tro att det här kan vara Karl Lagerfelds gamla AP? Då kan jag säga att jag tror inte att det är så många Blancpain i kollektivtrafiken. Vad säger du, Bernt? Ska vi runda av dagens taffel? Är det taffelen som man dricker kaffe?
Ja, jag vet inte.
Ja, vi kallar det för det.
Eller kask. Nej, det är när man sprider. Kaffekask.
Kaffekask. Ska vi sveper det sista våra kaffekask? Och så...
Sveper sumpen.
Sveper sumpen.
Ja.
Och vad har vi för spådomar i sumpen?
Ja. Ja.
Tack så jättemycket för idag.
Stort tack.
Trevligt. Och tack alla som har lyssnat. Ja. På återhörande från Denko Bärs.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.